Välkomna, välkomna, välkomna allihopa till Nick Sörna, en del av bänkvärmarna. Rått och spontant, vi klipper inte. Vi justerar inte, allt är 100% ärligt från botten av mitt hjärta. Välkomna till den enda podden i världen där... Eller, jag omformulerar mig. Ni lyssnar just nu på en podd där basketexperten är 175 cm lång. Jag undrar om det finns en 175 cm lång basketexpert i något annat land. Jag såg de här bilderna. Alltså, eller bilderna. Jag såg ju hela sändningen, det där med mig och Dusan Omicevic. Och sen kom ju Pelle Larsson och Ludde och Melvin Pansar. Och jag ser så kort ut att det ser... Jag ser goofy ut. Alltså, goofy är ett bra ord. att du inte fick lite bättre gener. Varför kunde du inte vara 1,80? Jag vet att det finns många tjejer som säger, men är du under 1,80 så vi kan bara vara kompisar liksom. Det var ju sånt jag störde mig på när jag var typ 22. Det satte djupa spår i mig. Och vet ni vad, strunt samma. Det är en styrka att vara kort. Jag ska uppskatta det och ta vara på det liksom. Så, och nej, jag måste leverera extra i tv liksom genom att ha väldigt konkreta och bra åsikter. Men det är inget jag stör mig på, jag driver ju såklart. Men hur som helst, den här podden, den personen ni lyssnar på som snackar om basket är 175 cm lång. Dåliga gener, mammas sida. På pappas sida var det helt okej, okay. Alla är från typ 1,78 till 1,85. Men mammas sida, min morfar var 1,68. Jag visste inte det fram till något år sedan, han dog tidigt. Hade någon sagt till mig att min morfar var 1,68 när jag var typ 12-13, jag hade fått panik. Då hade jag också trott att jag hade varit typ sådär 1,70-1,68. Och då hade alla mina basketdrömmar... Då hade jag inte spelat basket, tror jag inte, så riktigt. Eller jag hade kanske gjort det. Love of the game har ingen med centimeter att göra. Hur som helst, mycket avhandla i dagens avsnitt. Väldigt mycket. Vi tänker fortfarande på den här matchen mellan Slovenien och Sverige. Vilket minne. Och en rolig sak som jag vill berätta är att jag blev dissad av Luka Doncic. Jag blev dissad av Luka Doncic. Det är inget skämt. Jag ska förklara vad det var som hände. Så här var det. Vi har försökt få Luka Doncic att komma och prata med oss i SVT i alla fall 1-2 minuter efter matchen i alla fall. Men Slovenien var väldigt tydliga med att det inte kommer hända ganska tidigt. Och det verkar som att de har gjort allt i sin makt för att skydda Doncic från att göra saker som utöver det han måste göra. Och så tänkte jag liksom under matchens gång att, alltså är det inte under matchens gång utan innan matchen, att jag kanske, i och med att jag kommer tidigt till hallen, att jag kanske kan gå fram till han eller Dragic och fråga på liksom serbiska. För båda, alltså de flesta i slovenska landslaget pratar flytande serbiska. Och först ut kom Goran Dragic från omklädningsrummet. Och då gick jag fram till honom och sa liksom, Dragic, får jag fråga dig något? Fast på serbiska, du vet. Och han bara, ja, kör. Så frågade honom, kan inte du komma efter matchen och snacka med oss i en minut? Liksom, det skulle uppskattas väldigt mycket. Och då sa han till mig, ja, men vet du vad, gå till vår PR-snubbe så kan du snacka med honom, jag vet inget. Och han sa det liksom en ton som, han lät inte liksom jättesugen på att komma och göra det. Och det kan jag liksom förstå och respektera. Och sen gick det kanske 10 minuter och så kommer Doncic, alltså rakt, alltså han kommer ju verkligen mitt emot mig. Och då tänker jag, jag måste ju ta den chansen. Och då började jag med att säga bror, alltså jag sa bratte på serbiska. Jag bara, bror, kan inte du komma en minut efter matchen och snacka med oss? Och samtidigt som jag säger liksom bror så nickar han åt mig. Och sen bara går han förbi mig och liksom ignorerar mig trots att han är typ 3 meter framför mig som mest. Och så gick han och skrev autografer. Och jag kan ju förstå det där liksom att han vill ju, alltså... Det är så många människor som vill ha något från honom att liksom man, jag kan inte liksom bli less eller något, utan jag förstod. Och så gick han och skrev autografer liksom och så blev det inget. Synd. Jag tycker verkligen att det hade varit fantastiskt om han eller till och med Goran Dragic, som har varit NBA All-Star och verkligen är en profil, hade kunnat komma och bara snacka i tvn och liksom för alla som tittar. Och det hade inte tagit mer än ett par minuter. Men det är som det är. Och jag tyckte, men Doncic, alltså, om jag tittar på Dirk Nowitzki och hur han betedde sig och så Luka Doncic, jag får väldigt starka vibbar av att Luka Doncic, han gillar inte att stå i centrum. Alltså att han är ganska trött på det. För när Dirk Nowitzki tog bilder liksom och sådär och pratade med folk, han hade liksom en skön aura, ett leende liksom. Han var inte inbjudande, men han var inte liksom, han såg inte less ut. Däremot Doncic, när han skrev autografer med kidsen, alltså inget leende eller något, han ville bara få det gjort. Och liksom cred till honom, så faktiskt tog sig tid att gå liksom de här 30-40 meterna längs läktaren längst ner och skriva autografer. Respekt liksom, han, det är ju schysst. För det var ju väldigt många som väntade längst ner nära planen. Alltså väldigt många som ville ha hans autograf. Och så, men han, och sen liksom som Stefan sa i podden förra avsnittet, att han liksom hängde på krogen och bara chillade helt ensam och tittade sin telefon och vejpa liksom. Alltså han känns som en snubbe som är ganska trött på att liksom alltid konstant stå i centrum. Vilket man kan förstå, han är ju bara en människa. Men jag blev dissad av honom i alla fall. Han gav mig lite nick och sen bara gick han förbi, ville inte snacka med mig. Ja. Det viktigaste är att Sverige gick vidare. Det viktigaste är att Sverige gick vidare, och det är ju, alltså jag blir så varm i hjärtat när jag tänker på den här dagen, den här söndagen. Alltså vilken fantastisk dag. Men den här matchen mellan Finland och Kroatien, jag tittade på resultatet i början och såg att Finland tog ledning med 10 poäng. Och sen lovade jag mig själv, jag kommer inte titta på resten av matchen, för jag tror att, alltså jag hade fått ont i magen. Eller jag hade ont i magen, jag hade mått dåligt. I sådana här situationer där jag verkligen vet att varken jag eller Sveriges landslag inte kan kontrollera något, alltså då mår man bara dåligt. Hur som helst, jag gick med bänkvärmarna, nästan alla bänkvärmare, åt middag på Söder. Och så nära oss hade vi även Ola Lundqvist och hans familj. Och det är faktiskt lite roligt. Och sen med en minut kvar så fick jag höra, med typ 10 sekunder kvar så fick jag höra att Finland tog ledning med Markkanen Strea. Och sen såg jag att Kroatien blev faulad i sista sekunden och skulle få två straffkast för att ta matchen till förlängning. Och då kunde jag, orkade inte längre. Jag tog ett varv runt hörnet. Jag gick ju liksom bara, jag och Stefan gick lite runt Söder ett par tre gator, för jag kunde inte vänta. Och så kommer jag tillbaka och så är alla tysta. Jag bara, vad är det som hände? Och så ser både Olle Lundqvist och hans familj och Skölden och mer. Ja, men han satt ju båda straffkasten, alla var nere. Och alltså, den känslan jag kände där då, alltså jag hoppas att ingen upplever någon gång. Alltså, jag ville, alltså jag bara, ja, nu kommer inte Finland vinna där, jag var säker på det. Och sen säger Sjöström från ingenstans, Nej, han missar ju båda. Ah, den glädjen. Men jag fattar inte att både Sjöström och Louise och Stefan och min bror Viggy och vem var det mer som var där? Var det bara vi? Ja, det var vi fem. Och att Ola Lundqvist och hans familj orkade liksom med skådespeleriet. Det är inte det bara lättare att fira. Ja, det var lite roligt. Lite roligt, och den glädjen var obeskrivlig. Men jag säger så här, hade Zubac satt dem med två straffkasten, jag hade imploderat av läsighet. Alltså, det jag stör mig på med Sveriges herrlandslag är att vi får alltid de svåraste lottningarna. Och vi har aldrig resultat med oss i inbördes och sådär. Alltså det är ju nästan skrämmande hur mycket otur herrarna har haft genom åren. Så det har varit liksom on point att Zubac sätter båda straffkasten och att Finland torskar i förlängning och att Sverige återigen måste spela det där vidriga förkvalet. Usch! Men nu blir det inget förkval, och det är det viktigaste med att gå vidare. Vi kommer få lättare lottning. Men här kommer det stora problemet. Här kommer det stora problemet. Både Kroatien och Polen har inte gått vidare, vilket betyder att de måste spela förkval som de kommer att ta sig ur. För de möter ju typ Irland, Luxemburg, Slovakien, Danmark. Ja, ni förstår. De kommer lösa det. Portugal, whatever. Och det kommer vara 8 grupper, om jag har förstått rätt, när det blir en kval. För det är EM 2025 som har varit mål, stora målet, både för förbundet och landslaget och bla bla. Jag tänkte så här, okej, okay, 8 grupper, 2 landslag, Kroatien, vi måste undvika 2 landslag. Vi har ändå 75% sannolikhet att vi undviker de här 2 landslagen. Och jag är 100% säker att vi går till EM om vi får ett Slovakien eller Portugal. Alltså vi har sprungit ifrån sådana länder med vårt spel och vårt system och hur liksom vi levererar i viktiga matcher. Med den nya staben och allt, jag är säker på det. Men blir det Kroatien eller Polen så blir det svårare. Men sen såg jag en sak som fick mig att fucking tappa. Jag tappade det. Jag kollade igenom förutsättningar och så såg jag det här. Jag såg att Cypern, som kommer att organisera EM, kom, alltså de var ju med i den här förkvalet, fick stryk såklart, men de går vidare och de kommer gå vidare från nästa grupp också, oavsett vilken grupp de hamnar i. Vilket betyder att om Sverige hamnar i samma grupp med Cypern, så liksom måste vi till och med, vi måste egentligen bli 2 i den gruppen för att gå vidare. Och jag säger så här. Om vi hamnar i samma grupp med Cypern. För kolla nu. Nu är det inte 75% sannolikhet att vi undviker 2 bra landslag. Nu är det 3 grupper som vi måste undvika. Och jag säger så här. Om vi får fucking Cypern, så kommer jag tappa det fullständigt. Åh! Alltså jag vet inte vad jag är kapabel till att göra. Jag svär på allt. Jag vet inte vad jag är kapabel till att göra. Och nu är det helt plötsligt 3 av 8. Och ni vet hur mycket otur Sverige har. Det kommer ju bli Polen, Kroatien eller Cypern. Alltså, ah! Herre Jesus! FIBA! Jag säger så här. Just nu, jag kommer inte göra något. Men om det blir lottning, och den här lottningen resulterar i att Sverige är samma grupp med Cypern, jag vet inte vad jag är kapabel till att göra. Alltså, jag kommer åka till FIBAs headquarters och typ protestera utanför byggnaden. För det de gör med det här dumma systemet, med ett värdelöst landslag som Cypern, är att förstöra för ett land som Sverige. För ett land som Sverige som faktiskt försöker bygga långsiktigt, göra något rätt, leverera resultat. Något landslag kommer få smaka. Något landslag kommer att missa EM på grund av det här dumma systemet. Men i alla fall, det är ganska långt dit. Det är långt kvar. Vi ska inte liksom, vi ska inte, ja, tro på det värsta. Men alltså, om vi tittar historiskt sett, vi kommer ju hamna antingen med Kroatien, Polen eller Cypern. Och jag säger inte att vi inte kan slå Kroatien eller Polen. Vi visar nu det nu. Men vägen till EM skulle bli så mycket svårare. Vi skippar det. Tyskland kommer till Sverige i augusti. Matchen spelas på Hovet. Och då blir det Tyskland på hemmaplan och Israel på bortaplan. Och något många har missförstått här är att ja, det stämmer. Vi har fått typ den enklaste gruppen vi korsar med här. Vi bildar ny grupp med typ den lättaste gruppen. Problemet är att Estland är inte bra. Estland kan vi slå 2 gånger. Och slår vi inte de 2 gånger så ska man vara sur. Faktiskt. Jag tycker att vi är bättre än dem. Men däremot Israel och Tyskland är bra mycket bättre än oss på pappret. Jag märker att många säger att mot Israel ska vi kunna ta 2 gånger. Nej, jag tror inte att vi gör det. Eller det kommer i alla fall vara väldigt svårt liksom. För de har ju mycket bättre guards än vi har liksom. Många att välja mellan. De har ju Jan Madar som har draftats i NBA-spelare för Partizan. De har Gal Mekel, väldigt mycket erfarenhet. De har ju Tamir Blatt, han spelar väl Euroleague med Alba Berlin. Bara där har de 3 snubbar som kan liksom hantera bollen och skapa något offensivt. Och sen liksom, de är ju bara bredare och djupare. Och de har ju flera inhemska spelare som spelar för Maccabi och så vidare. Så de är ju bättre än oss på papper. Vi ska inte tro att vi är några favoriter eller något. Låt inte den här matchen mot Slovenien förvränga din verklighet. Vi är fortfarande underdogs mot de flesta länderna. Och Tyskland vill ju inte prata om. Alltså, de hade ju 6 NBA-spelare med sig i VM-kvalet. Och även om de saknar de här sex spelarna som har ju bra dudes, de kan ju absolut besegra oss i Stockholm även utan NBA-spelaren, herregud. Kom ihåg, jag mötte Johannes Voitman, eller jag mötte, jag satt på bänken när vi mötte Frankfurt Skyliners. Han är ju en beast. Han är ju en beast till basketspelare, Johannes Voitman. Så jag gav bara ett exempel där. De är bra. De är riktigt bra. Mycket bättre än oss på pappret. Så det här kommer vara svåra matcher. Vi ska inte börja spekulera om vad händer om vi vinner 5 eller 4 matcher. Vi tar en match i taget. De här förväntningarna får inte liksom flyga iväg och bli orealistiska. Men det ska i alla fall bli kul att se. Jag hoppas att Tyskland kommer med alla sina NBA-spelare. För det som händer nu är att det blir svårt att gå till VM. Tyvärr, jag har sagt det många gånger, jag säger det igen. Den här förlusten mot Kroatien, det gör ont. För med 6 poäng hade vi kunnat hoppas. Nu har vi bara 4 poäng. Vi tar med oss 2 vinster till nästa grupp. Det blir svårt. Därför är det extra viktigt att den här gruppen möter det bästa möjliga motståndet. Och lär sig spela. Det är det. Det är det vi, Sverige måste ta med sig. Möta världsmotstånd. En gång i juni mot Slovenien och sen en gång mot Tyskland. Alltså att man med jämna mellanrum testas mot de här topp 10-15 landslagen i världen. Och få känna på hur det är och spela på den nivån. Jag lovar er, den här Slovenien-matchen, Sverige kommer växa av det så otroligt mycket. Det kommer ni se i framtiden. De här spelarna kommer växa av det så otroligt mycket. Och det är det man ska ta med sig från VM-kvalet i nästa gruppfas. Möta bra motstånd, lära sig något, vinna matcherna mot Estland, ha en bra feeling inför VM-kvalet och förhoppningsvis undvika Cypern och Kroatien och Polen. Cypern och alla länder. Hamnar vi i samma grupp med Cypern kommer jag aldrig någonsin semester där. Och jag tycker att hela basketförbundet och alla som bryr sig om basket, alla basketspelare i Sverige ska bojkotta Cypern om det blir samma grupp. Eller i och för sig, det är inte Cyperns fel. Vad snackar jag om? Ja, tråkiga nyheter. Väldigt tråkiga nyheter. Det är att en medlem av bänkvärmen som heter Henrik Johansson ska coacha Norrort i Superettan. Och alla i min grupp har gratulerat honom och sagt, om det var roligt, du brinner för det, du älskar att coacha. Men jag är den enda personen som, alltså jag har sagt grattis men inte från hjärtat. Jag är faktiskt less på det här. Jag ska vara ärlig. Vi tappar. Alltså han kommer inte hinna vara med i podden hela nästa säsong. Han kommer kanske gästa, eller inte kanske, han kommer gästa då och då. Men vi tappar ju honom liksom under 9 månaders period. 8-10 månaders period. För att vara coach på elitnivån är väldigt stressigt, jobbigt, kräver mycket tid. Han kommer inte hinna och vi förstår det. Men bara för att jag förstår det betyder inte att jag är glad. Jag vill ha Johansson med oss, alla avsnitt. Han tillför ju en väldigt bra dimension. Ni som lyssnar vet ju, han är kung. Eller alla i bänkvärmarna är kungar, förutom jag då. Men jag kommer sakna honom väldigt mycket. Jag är faktiskt ledsen, jag vill inte slåssas vara glad för hans skull. Sen är det så att jag kommer heja på honom. Jag kommer följa Norrort. Oh great, det är precis det jag behöver. Det sista jag behövde är att ha ett till lag att följa. Som om jag inte liksom tittar på basket 24-7. Jag tittar på basket även när jag sover i mina drömmar. Så nu måste du heja på Norrort, det kommer jag göra. Och jag kommer följa och titta på matcherna givetvis. Men vi tappar ju honom och det är inte bra. Det är inte bra. Sen vet jag att han kommer komma tillbaka till oss. Han kommer komma tillbaka till oss för att, alltså, Henrik Johansson har den här coach-genen. Coach-genen är, man måste ha coach-gen för att gilla att coacha på elitnivån. För du måste vara sjuk man eller sjuk kvinna för att coacha. Jag är ledsen, det är bara sanningen. Liksom, det är skadligt att coacha på elitnivån. Och det kan coacherna bekräfta. Jag har aldrig träffat en tränare som har sagt till mig, vet du vad? Att coacha är bara glädje. Liksom jag känner mig fulländad. Nej, det är stressigt. Förlusterna tar på en som in i helvete. Man måste offra väldigt mycket av sin tid. Det är inte kul. Alltså på riktigt, det är inte kul att coacha på elitnivån. Att coacha kanske på riksidrottsgymnasiet eller ungdomsnivån, ja, där kan man kanske hitta fullständig glädje. Men på elitnivån, fy fan vad tufft. Så det jag vet är att han kommer coacha i en säsong. Han kommer att mata det där coachbehovet han har. Den där coachgenen kommer få känna på det. Och sen kommer han säga, vet ni vad? I'm out. Eller jag hoppas på det i alla fall. Förlåt Norrort, jag kommer heja på er. Alltså ni är mitt lag i Superettan från och med nu. Men vi måste ha coach Johansson tillbaka på heltid. Jag är ledsen. Det låter självvis, men det är vad det är. Livet är konkurrens. Vår podd är bättre med Johansson. Vi vill ha Johansson på heltid. Men vi får väl säga grattis till coach Johansson. Alltså stort grattis till Norrort som får en människa som är alltså 10 plus. 10 plus människa som verkligen brinner för basket, älskar basket. Han kommer lite ringrostig i och med att han inte coachat på högsta, på hög nivå på länge. Det kommer han vara, och det kommer han inse själv. Men när väl har kommit igång så tror jag det kommer bli jättebra. Och, ja. Så Norrort är de stora vinnarna här. Basketpodden Bänkvärmarna är de stora förlorarna. Sen vill jag också prata om något annat. Om jag har förstått det rätt, ni kan rätta mig. Ungdomslandslagen, jag har noterat något. Eller om jag har förstått det rätt, så kör man också med sådär delat ansvar. Även, ni vet att i herrlandslaget och damlandslaget, man har bestämt sig att göra något väldigt nytt för i Europa i alla fall. Och det är liksom att ha en coachstab där man har delat ansvar. Så vi har egentligen 4 coacher som har huvudansvar och så fördelar rollerna så som gruppen vill. Och på damsidan, de har bara spelat en match mot Lettland. Vi får se hur det kommer bli. På här sidan har det funkat otroligt bra. Alltså så bra Sverige har spelat. Och det bästa av allting är att nu kan vi ha den här kontinuiteten. Låt oss säga så här. Ja, Ludvig Degernäs får erbjudande att coacha Monaco. Monaco säger du får inte coacha landslaget vid sidan om. Spelar ingen roll. För då försvinner Ludvig Degernäs och så kan vi ta in någon ny. Och så har vi den här grunden med Kjellman, Rippinen och Balibrea. Det är ju fantastiskt. Alltså jag älskar det här konceptet. Det funkar. I herrlandslaget så funkar det. Vi får bra resultat. Vi får bra framtidsutsikter. Vi kan äntligen få lite kontinuitet på coachsidan. Problemet är att man kan inte göra det på i alla landslag på ungdomsnivån. Jag tror inte det kommer funka. Och här kommer jag förklara varför. Om du ska ha en coach 4 med delat ansvar och så vidare, det måste vara 4 tränare som är bra. Och du måste ha 4 tränare som kommer överens med varandra. Om du har de här 4 tränarna och en av dem är inte bra och håller lika hög nivå som de andra. Och om du har de här 4 tränarna och du har en tränare som inte, bara en som inte kommer överens med de andra, så rasar hela konceptet. Det är det som är grejen. Allting rasar. Och min fråga är, ungdomslandslagen, har vi i alla ungdomslandslag 3, 2, 3, 4 eller vad det är, 3 tränare? Jag vet inte hur många jag är, förlåt för att du inte har läst på. Vi klipper inte det på den. Har vi, låt oss säga det är 3, jag vet inte. Har vi 3 tränare som kommer överens och har vi 3 tränare som alla håller hög nivå? Och jag säger så här, jag tror inte det. Och det är därför jag tror att man kommer att inse efter en landslagssommar att man kanske där, att man där måste köra lite mer traditionellt. Det är min gissning. Jag säger inte liksom att jag har svar på alla frågor. Jag säger det jag tror och känner från botten av mitt hjärta. Och så har jag märkt en annan sak. Det är typ att jag vill inte säga att alla spelare spelar lika mycket. Men jag märker att alla spelare får... Man... Hur ska man säga det? Man kör inte med de bästa spelarna, vilket jag tycker är konstigt. Okej, om du gör det liksom i U16, typ SM, whatever. Men nu har vi kommit till en seriös tävling, det är EM. Och där tycker jag att de bästa ska spela flest minuter. Och att de sämsta som kanske inte klarar av att spela inte ska få spela. Säger jag något revolutionerande? Jag kanske har fel, men det är så det känns efter att jag sett Nordic Cup. Och efter att du sett damlandslaget igår. Det kändes som att alla skulle inte få spela lika mycket. Missförstå mig inte. Men alla skulle få en roll. Och har alla våra landslag 12 spelare i varje lag som kan komma in och hålla hög nivå? Såklart inte. Så det är, det är 2 saker som jag har noterat. Och som jag har hört. Som jag bara... Sen kan det visa sig att jag har fel. Gudarna ska veta, det finns ingen person i hela världen som har fel oftare än jag. Jag är medveten om det och det är min styrka. Jag har alltid sagt det, ja, jag är bristfällig, ja, jag har fel väldigt ofta. Och jag älskar mig själv för det. Jag ska inte ta det som en dålig sida. Alla kan inte ha rätt hela tiden. Men hur som helst, jag kanske har fel här, vi får se. Och sist jag vill prata om här är något som inte har med basket att göra alls. Det är att, alltså det har gått 10 år sedan Tim Tebow's Denver Broncos slog ut Pittsburgh Steelers i en slutspelsmatch. Så, som kan vara den sjukaste idrotts... Det måste vara den sjukaste idrottsmatchen jag sett. För att alla förväntningar som fanns innan matchen och allt som byggdes upp innan matchen. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara det. Tim Tebow var en quarterback som hade en legendarisk college-karriär. Väldigt kristen, så han, alltså han var väldigt kristen. Så han stod alltid i centrum. Och så hade han en konstig rörelse när han passade bollen. Så liksom, många trodde inte att han skulle lyckas i NFL. Och sen var han bänkad när han kom till NFL. Och fansen grät så mycket över att han var så bänkad att han fick chansen till slut. Sin andra säsong tror jag det var. Ja. Och sen när jag väl fick chansen så vann laget typ 6 av 7 första matcherna. Det var ju världens hype. Sen torskade de 3 matcher innan slutspelet. Och i slutspelet mötte de Pittsburgh Steelers som året innan hade gått till Super Bowl. Alltså verkligen en powerhouse på den tiden. Och Tim Tebow den veckan innan det där slutspelsmatchen. Det var så mycket press på honom. Det var så mycket snack. Och så började matchen skitdåligt. Och sen från ingenstans massakrerade han Pittsburgh resten av matchen. Alltså han hade 316 passing yards. Och så framförallt hade han den första passningen. Första spelet i förlängningen var en passning som Demaryius Thomas fångade och sprang hela vägen. Och det var ju sån skräll. Alltså, jag vet inte varför jag fastnat för den här matchen. Det är mest kanske för att jag älskar Tim Tebows personlighet. Men det är liksom den här blandningen av att all press de hade på sig och all press han hade på sig. Och så mötte de en legendarisk lag. Hines Ward sista match. Hines Ward var en legendarisk receiver. Och så slog de dem. Och så den lyckan jag kände där och då. Oh. Alltså hade Pelle Larsson satt den här 3 poängen mot Slovenien. Jag tror att där och då hade upplevt en lycka som jag aldrig upplevt tidigare. Men han satt inte skottet och det är helt okej. Men den där Tebow-grejen. Ah, det var helt otroligt, den glädjen. Tänk att liksom idrottsevenemang kan skapa så mycket känslor. Det är helt fantastiskt, det är helt otroligt. Och det är det som är magiskt med idrott. Jag har ingen aning varför jag pratar om just Tim Tebows match. Men alla ni som följer amerikansk fotboll, ni kommer ihåg matchen. Den är verkligen legendary. Den är legendarisk och nej. Jag vet inte. Hur som helst, tack för att ni lyssnade på ännu ett avsnitt av Nick Sörna. Vi hörs nästa vecka, ha det bra. Och glöm inte, Cypern suger. Nej, det är de inte. Det är inte deras fel. What? Semestra jag är nappa. Da-da-da-di-da-da-da-da.